Följ med på en resa genom den fascinerande drömvärld som är Margit Hagenfeldt Engdahls konst. Så introduceras konstnären i programmet om kultur i höstmörkret. Hennes konst visas i Ateljéhuset, Konstverket, Granängsvägen 7. Vernissage fredagen den 16 november klockan 18.30 till 21 och öppet även lördag söndag 17 till 18 november klockan 11 till 17. I det här programmet får vi följa Margit Hagenfeldt Engdahls spännande och innehållsrika liv och förstås hennes bedårande vackra konst. Varsågoda! Du lyssnar på Tyresö Radio 91,4 med mig Gunnel Agrell Lundgren. Här sitter jag med...
Miguel Escribano heter jag.
Och vem är du?
Här i Tyresö kan jag vara mest känd som ordförande för konstföreningen, för Tyresö konstförening. Men dagens samtal har inte med det att göra. Jag har också varit verksam i konstrundan från början. Dagens samtal har inte med det att göra. Och så driver jag Ateljéhuset Konstverket. Och dagens samtal har lite med det att göra.
Det ska vi prata mer om. Ja. Och så har vi Beata.
Jag heter Beata Bronski. Och jag arbetar som designer. Och marknadsförare kan man säga mest.
Vad designar du för något?
Egentligen allt möjligt. Jag har designat allt från funktionella möbler. Det var så det började och idag är det mest digital design.
Digital design?
Ja, att jag använder mig av olika former och färger och så vidare för att skapa... Jag vill inte säga hemsida för att det låter att man sitter på en liten skala, men i det här fallet till exempel så gör jag det för konstföreningen Margit Hagenfeldt Engdahl. Och jag arbetar med olika, till exempel design för böcker. Det är det vad jag håller på med.
Framsidor eller illustrerar du?
Hela böcker faktiskt.
Hela böckerna, typsnitt och...
Både typsnitt och illustrationer och... hur det ska se ut, hela intrycket. Hur man ska känna när man tar en bok i handen.
Och papperskvalitet och
det också.
Rummet. Jaha.
Ja.
Och sen har vi...
Och han heter Kai Engdahl.
Och vem är du?
Ja, jag är son till Margit Hagenfeldt Engdahl som vi kommer att prata om lite senare nu. Och jag har tidigare gått på Konstfackskolan och jag har haft segelfartyg med konstutställningar ombord och seglat passagerare i jordens alla hörn nästan och gjort filminspelningar bland annat Vilhelm Mobergs Utvandrarna och Pippi Långstrump och Jack London filmer och allt möjligt sånt där med båtarna.
Det blir ett separat program, det hör jag det.
Ja, det skulle kunna bli det.
Ja. Kära lyssnare, nu har ni hört huvudpersonens namn, Margit Hagenfeldt Engdahl. Det är hennes konst vi ska prata om. Och det finns en särskild konstförening som heter Margit Hagenfeldt Engdahl. Ni kallar det för konstförening.
Ja, det är en förening som ska hålla på med att marknadsföra och främja Margits konst.
Och Kai är alltså son till henne. Och har fått ärva hennes ådra, kan jag tro.
Ja.
Mm. Miguel, ska du berätta lite grann om varför vi gör det här programmet just nu?
Ja, jag tänkte ta upp tråden jag började med förut om Ateljéhuset, konstverket.
Vad är det?
Det är lokalerna som var den gamla musikskolan på Värmeverket mitt emot Nyboda skolan.
Gamla panncentralen, säger
gamla
vi.
Gamla panncentralen med den stora skorsten som man ser från alla...
Som är ett konstverk huset. I sig kanske, det huset.
Ja, det är det. Jag tycker det. Där har jag drivit konstateljé under drygt 9 år nu.
I den lokalen där.
Ja. Och det var ett stort projekt, men bara en mindre del av en ännu större projekt som jag har. Att göra om det till Tyresös kulturhus. Det får också vara en annan program.
Ja.
Men det ingår i lokalerna, den gamla orkestersalen. Och det har jag gjort till utställningsrum. Och där kommer vi att hålla utställningen.
Alltså det är...
Det är Graningsvägen.
Graningsvägen.
Ja, adressen är nummer 7, men det är det hela huset.
Ja, och det är alltså gamla Panncentralen som nu är på väg att bli kulturhus.
Vi hoppas
ungefär.
Det. Vi hoppas det.
Ja. Mm. Och hur kommer den här föreningen in i etablissemanget på konstsidan i Tyresö?
Ja, vi tänkte att det skulle vara en bra idé att bilda en förening med det här särskilt ändamål. Och så ingår vi nu i Kultur i höstmörkret, kommunens program under en vecka.
Som börjar nu den 9 november.
Mm. Mm.
Och pågår en vecka, drygt.
Ja.
Lördag till söndag.
Ja. Och sen håller vi öppet under helgen också.
Helgen efter?
Ja, under lördagen och söndag. Mellan 11 och 5.
Varför har ni bildat den här föreningen? Är det Kaj som ska svara?
Jag hoppas väl att, eller vi hoppas att den ska ge lite ringar på vattnet. Och vi har lite kontakter även utomlands. Och förhoppningsvis kan det väl kanske bli en utställning även utanför Sveriges gränser så småningom. Men ja... Vi hoppas på nya kontakter helt enkelt.
Men ni vill helt enkelt sprida hennes konst. Ja. Margit Hagenfeldt Engdahls konst.
Ja. Vi hade i början på, om jag nu ska berätta lite grann om det, så i början på 2000-talet så gjorde hon stor sensation på Liljevalchs vårsalongen.
Då var hon inte så ung.
Nej, det var hon inte. Hon var 100. Nästan 100 år.
Vi kan väl berätta när hon är född. Hon var född
1904.
Och avled
2005.
101 år gammal.
Så att där när hon var 98, 99 och 100 kom hon med alla 3 åren med 4 saker på vårsalongen. Och det blev lite uppståndelse med tv och med radio och tidningar och... Det var ett väldigt hallå där, men ja, så det gick bra. Och jag kommer ihåg en recension som kulturchefen på Svenska Dagbladet skrev, att han var lite kritisk till utställningen som sådan, men skrev han på sista raden: gå dit och titta på Margit Hagenfeldts Engdahls 4 små verk. Det var värt hela utställningen.
Ja.
På. Så det var kul att höra.
Var har man annars kunnat se hennes verk?
Bland annat i Paris. Hon har haft flera utställningar under årens lopp. Så hon har varit med sedan unga åren. Hon gjorde redan lite succé under konstfackstiden. Hon gick olika konstskolor och hon hade egentligen ett litet problem, därför att hon var enormt duktig både inom konstens värld och musikens värld. Det kanske kan Kaj berätta mer om, men i de kontakter jag har haft med henne så har jag förstått att hon älskade både och.
Hon spelade också
piano. Och hon var superduktig, om jag får säga det som med amatörerna. Men det var faktiskt jättekul att få se båda sidorna av henne under de åren jag har fått...
Och du lyssnade på henne också?
Jag lyssnade på henne också. Hon spelade ofta Chopin. Och
det är inte det enklaste.
Och det ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Så jag tyckte att det var jättekul.
Finns det någon inspelning?
Det är inte vad jag vet.
Inte kan jag heller ha någon.
Nej,
tyvärr.
den här utställningen som vi hoppas att många kommer till, det är faktiskt en ganska unik historia, därför att det är för första gången vi har lyckats att samla över 200 verk av Margit Hagenfeldt. Så som jag sa tidigare, hon har varit med i Paris och New York och lite överallt och Köpenhamn, men aldrig med så många verk. Och även Stockholm naturligtvis.
De är privata ägo alltså.
Ja, det är de.
Några offentliga uppdrag fick hon också på kyrkor.
Ja, exakt.
Är verken stora?
Alltså hon har gjort allt från små miniatyrer till ganska stora verk. Och sen, precis som Miguel har nämnt här, så har hon också gjort saker till olika kyrkor här i Sverige. Så att hon var fantastisk på det sättet att hon behärskade både flera tekniker. Och allt är präglat av hennes enorma fantasi som hon lekte med fullt ut, kan man säga.
Det är, den här bilden som finns i broschyren, den är ju väldigt detaljrik. Är den här typisk för hennes konst?
För senare åren kan man säga. Den här collagetiden dök upp lite senare. Hon började med lite annorlunda måleri och skulptur var hon superduktig på också.
Kan du berätta lite? Jag har svårt att ens berätta hur tavlan ser ut.
Vad jag kan säga det är att jag satt bredvid henne när Margit var 900 år gammal. När hon gjorde vissa av de här collagen. Det vi tittar på i broschyren, det är collage med en liten flicka som nästan ser ut som en docka. Hon har blivit utsmyckad lite extra på ett sätt som visar det lite abstrakta och fantasifulla. Det som jag ville säga är att när Margit var 900 år gammal så satt jag ibland bredvid henne och kunde inte sluta förundras över just detaljrikedomen. Att en person som är 100 år kan inte ge sig tills sista krusidullen är färdigplacerad.
Hon måste ha fortfarande haft väldigt god syn att kunna göra alla dessa små detaljer.
Det var ganska rolig historia. Det tror jag att Kai ska ta den biten.
Ja, det här var så god.
Ja, jag vet inte exakt hur gammal hon var, men jag tror det var runt 95 år. Och jag frågade henne, varför gör du ingen konst? Nej, sa hon, det går inte bra. Det var något problem där, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Och sen tänkte jag, jag måste testa henne, hennes syn. Så jag tog en dagstidning och höll framför henne och sa, kan du läsa här? Och på ena öga kunde hon inte läsa överhuvudtaget. Och jag tog med henne till ögonkliniken på Strandvägen där. Och där fick hon läsa på en stor tavla. Hon kunde inte ens se den översta bokstaven. Det blev bara en stor svart fläck. Och läkaren sa, du har gråstarr, det här ska vi fixa. Och sen fick hon en tid en vecka senare. Och så gick hon ut ur lokalen och kom fram till mig och sa, jag tror jag ser det igen. Ja. Sen hade hon gjort ett collage till läkaren nästa gång vi var på återbesök hos läkaren. Så fick han en liten tavla av henne. Men det var första tavlan på ett par, tre år som hon gjorde.
Och hon då hade inte sagt någonting att hon inte kunde se.
Hon trodde att hon skulle bli blind, att hon höll på att bli blind.
Men vilken känsla att kunna se igen.
Ja, det var det verkligen.
När ungefär är den tavlan gjord som finns i häftet?
Om jag kommer ihåg rätt så är det ungefär 2002.
Då var hon nästan 100.
Nästan 100 98. År. Och det är den tiden jag pratar om när hon såg igen. Ja. För att jag kommer ihåg de här 2-3 åren där vi trodde att hon blev lite deppig. Det kan man vara ibland.
Ja.
Men det var alltså det att hon såg sämre. Men hon var inte den typen som klagade. Den generationen gjorde inte det. Nej. Man klagade inte.
Du har känt henne länge också tydligen. Följt henne.
Jag har följt henne nästan 20 år.
Ja. Hur kom du i kontakt med hennes konst?
Jag är lite inblandad i Kais fartyg. Så jag arbetade i Spanien nästan 10 år och tog hand om rederiet.
Som styrman?
Nej, som vd.
Som vd i rederiet?
Ja, jag hoppade in via marknadsföringsbiten och designbiten. Men sen så det ena gav det andra och jag tog hand om hela alltet. Men innan precis jag hamnade i Spanien så var jag väldigt nära Margit. Och jag introducerade henne till datavärlden. Så hon satt bredvid mig och tyckte det var jättekul att det var en liten spindel som gjorde allt jobb. Så det kändes lite otacksamt. Alltså. Men det var bara roligt. Därför att Margit som var 100 år eller 101 år när hon avled. Hon har varit med så mycket under sitt liv. Så vi förstod, det var 70 år mellan oss. Så när hon berättade för mig vad hon har varit med om och såg den första bilen i Örebro till exempel och sen radion och tvn och alltihopa som kom under hennes liv.
Och satelliter och...
Exakt. Så det var faktiskt jättekul.
Ja, det var ett spännande liv. Och du Kai, berätta mer om din mamma.
Hennes föräldrar kommer från Västmanland och levde under väldigt fattiga förhållanden där. Och de hittade varandra i 20-årsåldern och gifte sig. Och det första de gjorde var att lämna Västmanland och flytta till Örebro. Och där började en makalös karriär för båda av dem. Och min morfar, han började och han hade tjänat ihop lite pengar. Han åkte runt som gårdfarihandlare mer ungefär. Och sålde grejer och sparade och sparade. Och min mormor hade en liten mjölkaffär med en ko mitt inne i Örebro stad. Och sålde mjölk till grannarna och alla möjliga såna här grejer.
När började din mamma måla?
3-4 års åldern.
Ska börja sig tid.
Ja. Sen hade hon ett problem när hon skulle välja, för hon var väldigt bra på pianospel och klassisk musik. Och antingen skulle hon in på musikhögskolan eller på HKS, alltså högre konstindustriella skolan, som konstfackskolan hette på den tiden. Men hon valde konsten då och till sin musiklärares stora förtvivlan, för hon grät krokodiltårar när hon hörde att hon skulle lämna musiken. Hon lämnade den aldrig, hon spelade ju under hela sitt liv.
Tog hon lektioner senare också i musik?
Ja.
Och hade konserter kanske?
Nej.
Spela för familjen och vänner?
Ja.
Bosatte hon sig i Stockholm sen?
Min pappa var ju militär på den tiden. Det här är alltså, de gifte sig 33 tror jag var. Och sen kom ju världskriget och han blev ju förflyttad lite hit och dit. Så att det var både Visby och Örebro och Stockholm.
Hängde hon med på de ställena också?
Ja. Och jag föddes i Visby. Bland annat. Och sen 1945 när kriget slutade så blev han hospitalsdirektör, kallades det för, på Danviks hem. Stora ålderdomshemmet vid infarten.
Som ser ut
infarten.
Som ett slott.
Ja, precis. Så att där tillbringade jag...
tror ju ofta att det är det kungliga slottet.
Ja, just det. Man skjuter salut där till och med. Misstag.
Till och med det.
Ja. Så att jag bodde själv där, inte som pensionär dock, men som 10-åring kom jag dit och bodde väl där i 10-12 år.
Jaha, ni bodde där hela familjen?
Ja, jag hade en jättestor lägenhet på 200 kvadratmeter.
Ja.
Med sjöutsikt och hela Stockholm under fötterna där, så att det var fint.
Och hon målade?
Ja. Fast hon var ju också första dam på Danviken kan man säga. Va? Så att, det var ju mycket med pensionärerna och styrelsen och det skulle hållas middagar och det skulle vara möten och de skulle skriva en bok om Danviken och hon var inblandad. Och, så att, jag vet inte, det blev inte så där jättemycket tid då under den perioden för konsten.
Mm. Men det låg där i bakhuvudet.
Ja, det har jag alltid gjort.
Hon hann föda barn under tiden också.
Ja, någonstans. Ett i alla fall.
Ja, det var inga syskon.
Nej.
Nej. Hur länge bodde ni där?
Mina föräldrar skildes ju så småningom. Så att, jag var väl 18 då. Då flyttade mamma därifrån. Så att det var 53 då ungefär. Då tog hon upp konsten. Och jag gick på konstfackskolan på 1960-64. Och det väckte ju även hennes konstintresse igen. Och hon kom igång och vi gjorde grejer tillsammans också.
Vad gjorde ni för grejer?
Ja, keramik bland annat. Och ja. Målade glas. Och jag gick mera sjövägen sen. För att det var i den vevan jag köpte första segelfartyget.
Och första båten ett segelfartyg?
Ja. Det var en skuta som vi hade konstutställningar på. Den heter Meta Byxerkrok.
Det känner jag igen.
Och där hade vi även konstutställningar som vi åkte land och rike runt. Vi var i Köpenhamn, Oslo, Mariehamn och alla svenska hamnstäder tror jag vi har besökt med den där båten.
Var inte, mamma med?
Inte allra längst upp i norr. Men,
var då, mamma med också?
Nej. Ja, hon var med på en resa från Uppsala till Stockholm. Men det var enda gången.
Men du hade hennes konst ombord,
ja,
antar
jag. Vi hade en del av det också, ja. Men vi var tre konstnärer redan, så att vi fyllde lokalen ganska bra med grejer.
Men din resa tar vi i ett separat program. Ja. Det räcker det till, det okay. Hör jag det. Ja. Och fortsatte din mamma att bo i Stockholm?
Ja, det gjorde hon. Där jobbade hon då med pärlkollage och papperskollage, oljemålningar. De här lite krävande teknikerna som stora skulpturer och silver och sicilering och sånt där, det höll hon ju på med på konstfackskolan, men det hade hon ingen möjlighet att hålla på med sen själv. Men där väckte hon ju bland annat stor uppmärksamhet i Paris-salongen där hon fick med en hel del silvergrejer som vi visar även på den här utställningen nu som vi har här i Tyresö. Jag har några grejer kvar där och ritningar och sånt där.
Och hon höll på och målade resten av livet?
Ja. Det gjorde hon, och när hon då efter skilsmässan så höll hon nog på varenda dag, tror jag.
Var hade hon sin ateljé?
Nej, hon hade ingen ateljé. Hon satt hemma och gjorde det.
Ja. Och var bodde hon?
Först bodde hon på Nytorgsgatan 15 och sen blev det Vanadisvägen 20.
Det var innerstan hon bodde, ja, i. Vad var hon för typ av motiv?
Glada motiv, naiva naivismen strålade, den lite barnsliga, lite roliga.
Det kan man se även, på den här bilden, ja, som man har i häftet.
Ja. Och det var bara fantasin som fick flöda liksom. Men ibland blev man ju lite förskräckt när hon nästan var färdig med någonting. Så skulle hon riva sönder det, för det blev inte bra. Så rök halva tavlan och så skulle hon göra om det. Och då hade hon lagt ner en månad på det där. Och ja, hon gav sig inte för hon tyckte att det var bra.
Om du skulle jämföra henne med någon annan konstnär, hennes verk, går det? Eller är hon sin egen?
Svan.
Hon är sin egen. Man ser en linje från sakerna hon gjorde på 20-tal till slutet av livet, till 2005.
Hur såg det ut på 20-talet?
Man känner igen lite från naiv konst. kyrkokonst, lite religiös konst och till och med surrealismen.
Hon har jämfört med Max Walter Svanberg.
Ja, det kan jag tänka mig.
Vi har ett väg av verk hon gjorde under 60-tal. Ungefär från 65 till 70, första 70-tal. Och de collage, den serie collage, ser ut som Max Walter Svanbergs verk. Fast han klippte ut från porrtidningar och hon från damtidningar. Det är skillnaden med.
Ja, han
gjorde väldigt lika.
Det gjorde verkligen inte hon. Men när man arbetar med hennes konst och går in i detaljer ibland, så måste vi förstora upp alltihopa för att få skärpan i detaljrikedomen och sådär. Så blir man nästan lite religiös. För att hon, precis som Miguel säger, hon går i olika perioder. Och i början är det lite klarare linjer och så vidare. Men sen så blir det helt otroligt. Det finns inget ände till detaljrikedomen. Och det är otrolig mångfald.
Ja, det kan man tänka sig på den här lilla bilden också. Att hon har suttit och kommit på att där ska det vara en liten sån. En liten sån. Står någon liten vas där nere till exempel.
Och så det är figurer som lever i hennes konst som dyker upp.
Ja.
På ett ställe och en annan i olika tekniker också.
Det är en sån där tavla som man kan titta på hur länge som helst. Mm. Och hela tiden upptäcka nya saker.
Och sen när man märker hur hon nämner sina tavlor. Alltså det är en liten historia bakom alltihop. Det är därför vi tänkte att det här passar väldigt bra till en bok. För att det är små sagor som man tittar på egentligen. Ja. Så det är helt fantastiskt. Och det som är väldigt speciellt med Margit, det är också att hon behärskade alla tekniker nästan så himla väl fullt ut. Och hon kunde leka med det.
Mm.
Så när vi säger att hon påminner om någon under en viss period, så tror jag inte att hon kopierar någon. Det skulle hon aldrig göra. Det var bara inte Margit. Utan hon går in i olika perioder och leker med olika tekniker för att se vad hon kan få fram. Det är helt fascinerande med Margit var också hennes minne. Att hon lekte med hela sitt liv hela tiden. Hon kom ihåg saker som hände den 11 april klockan 11.14.
Oj.
Och doften av det. Och så skulle hon plocka in det i en tavla 2002. Det var jättekul faktiskt. Man önskar att man hade en sån minne.
Men det är ju såna här berättelser om konstverken som man gärna vill höra. För att när man bara tittar på ett konstverk. Ja, man kanske tittar en minut eller någonting, sen går man vidare.
Mm.
Men ju mer man får veta om ett konstverk.
Ibland är baksidan av tavlan lika intressant som framsidan. Mm. Det är en massa anteckningar.
Ja.
Och kom tillbaka till tavlan och antecknade något med och klistrade på baksidan.
Tänk vad kul hon måste ha haft när hon gjorde det där.
Det erbjuder vi inte under utställningen, att man kan börja riva alltihopa, men...
Det gör ni inte. Nej, men ni skulle kunna fotografera baksidan och sätta bredvid.
Alltså, ja, jag visar en så det går att se baksidan.
Ja, absolut. Men vad vi tänkte är att den här utställningen är lite av första steget för vårt projekt. Att just främja hennes konst. För att som vi sa, hon har ställt ut lite överallt. Men som en helhet så har man aldrig visat upp det. det är faktiskt... En hel historia i sig, tycker jag. Att få se allting på en gång. Man blir överväldigad och vi tycker att det är jättekul att vi har lyckats och samla allt det där.
Vad betyder din tumme, Kaj? Ja. Du ville säga någonting?
Nej, mamma fick en bekant i Danmark. Hon heter Mörk. Ja, spelar ingen roll, jag kommer inte ihåg för henne. Men hon skulle arrangera en äggutställning.
Ägg?
Äggutställning, dekorerade ägg.
Ja.
Och mamma fick ju naturligtvis en idé att nu ska jag göra någonting, så att de blev lite överraskade där nere. Så hon gjorde ett ägg ungefär så här stort. I 30, pärlor.
30 centimeter högt, måttar Kaj.
Ja,
20. Och
10 gånger 20, 12 gånger 20 centimeter eller vad det kan bli. I äggform. Fristående, och det gjorde hon i pärlor. Och det tog ju jättelång tid, och sen skickade hon det där till Köpenhamn och de blev ju alldeles begeistrade, och till slut så blev det sånt ståhej om det där ägget så att det hamnade hos George Jensen i New York på en utställning där.
Jag är lite Fabergé över det.
Nästan.
Kanske en bra tidpunkt för att säga att den som kommer till utställning kommer att se ägget.
Ni har det med?
Ja, väck i silver, väck i glas. Några figurer som är ungefär som collage, tredimensionella collage med glas och pärlor. Pärlbroderi. Målningar, teckningar, keramik.
Silver
har jag sagt.
Det
är Beata, du sa någonting om projektet.
Ja, alltså vi har varit med under många år, för min del nästan 20 år, har tittat och varit inblandade lite i Margits konst. Men när vi kom, eller egentligen så kom idén från Miguel kanske, att samla alltihopa en gång för alla. Och när vi gjorde det så tänkte vi att det räcker inte bara att få henne känd, utan vi måste utveckla det här vidare. Det som Margit har lärt mig i alla fall, det är att ha respekt för livet. Jag tror att det är ingen tillfällighet att hon levde 101 år.
Ja, jag kan lägga till. Jag tycker hon var inte bara en fantastisk konstnär som folk borde känna, utan att hon är en viktig konstnär som borde vara känd också.
Viktig på vilket sätt?
Inom Sveriges konst. Hon borde ha varit en stor konstnär. Och där är det lite bakgrund. Där har vi några andra kvinnliga konstnärer också, som har blivit lite osynliga. Men sen, under senaste år, har vi fått en utställning av Helen Schäferbeck. Vad heter hon? Hilma af Klint.
Jag satt och tänkte på Hilma af Klint. Hennes verk är ju helt annorlunda.
De
är geometriska.
Ja. Men man kan tänka att hon varit man,
hade hon varit,
kunde ha varit annorlunda.
Ja. Hur går ni vidare med projektet?
Alltså jag bara tänkte säga att det att hon inte är tillräckligt känd ännu har väldigt mycket med hennes personlighet att göra. Att hon inte bara det att hon var kvinna, utan att hon var så oerhört ödmjuk. Hon tog ingenting för givet. Att man kan tycka att hon hade ganska fantastiskt ungdom och så vidare, och att hon hade alla möjligheter, men samtidigt så tog hon ingenting för givet, utan hon var en ödmjuk och sparsam person som inte tog för sig. Hon tyckte att man skulle ha enorm respekt för livet i sig, och jag tror att det är ingen tillfällighet just det att hon levde i 101 år, för att hon älskade livet och hon var fantastisk, förbryllad varje dag över allt som fanns runt omkring oss. Så jag tror att det är därför hon var så kapabel till att göra så detaljrika saker, för att hon verkligen observerade allting hela tiden och hon fick med sig det. Projektet med hennes konst är just nu att inte bara få henne mer känd, vilket skulle räcka egentligen, men att få in hennes konst i olika nya sammanhang.
Du pratar om en bok.
Det vill vi börja med i alla fall. Därför att där kommer vi, tror jag, mogna till de nya områden. Men vi vill göra en bok som kanske inte är en historia från början till slut. Utan att man får också återuppleva vissa sagor som hon har börjat måla på lite grann. Så att vi lämnar lite till fantasin också, i boken också.
Vill du säga något?
Ja, det här med detaljrikedom. Jag tror i framtiden, det är inte många som kommer att lägga ner så mycket arbete på ett verk, till exempel när det tar, hon har illustrerat Kejsarens nya kläder, H.C. Andersens bok. Och det tog henne, tror jag, 5, kanske 6 månader innan den var klar. Och det är också utav små pärlor och allt möjligt, alla möjliga grejer i den. Och den nakne kejsaren, den sitter där, han är 2 centimeter hög ungefär. Men tavlan är väl 50 gånger 40 eller något sånt där. Och det är hur mycket jobb som helst med det.
Det är dålig timpenning.
Ja, mycket
kan dålig. Man säga.
Om man inte får betalt.
Kommer ni att ha någon avbildning av hennes konst?
Ja.
Typ vykort tänkte jag, eller annan avbildning? Ja,
vi tänkte bjuda på en, lite större format. Och det är 50x70 ungefär. Så man kan köpa fine art print, olika motiv.
Fine art print?
Ja.
Och vad är det?
Det är
nutidens litografi.
Det skulle man kunna kalla det för. Det är bara att litografi, där trycker man i olika färger.
En färg i taget.
En färg i taget, och vi trycker, eller vi skriver ut med moderna maskiner allt på en gång. Det är väldigt en enorm detaljrikedom och fantastisk kvalitet på både pappret och själva utskriften och färgerna. Så att man förlorar nästan ingenting, förutom att det inte är originalet så att säga, och det är inte till salu i dagens läge.
När mamma var 98 år så la hon ner ungefär ett halvår på att skriva en släkthistoria. Från det att hon föddes i stort sett till dagsdatum. Och det blev en bok på 100 sidor som hon gav till hela släkten, som är ganska stor. Ett exemplar var till julen 98.
Kommer du att visa den på utställningen?
Jag har ett enda exemplar kvar.
Kedja fast
det. Det är möjligt att vi lägger fram den.
Det vore ju väldigt kul att se, tycker jag.
Ja.
Bra.
Med bilder och text.
Ja, vilken människa.
Ja, och att man har det minnet kvar när man är 98 år.
Men hörni, er förening, har den några medlemmar?
Nej, tre.
Kommer ni att sträva efter att få medlemmar? Det kan bli stödjande för ert projekt, tänker jag.
Alla är välkomna. När det gäller föreningen så har vi precis startat den. Men naturligtvis, eller hur?
Ni får väl lägga ut några papper där man kan skriva upp sig, den som är intresserad.
Jag tror inte vi har sagt att utställningen kommer att fortsätta på lokalen. Så det skulle gå att besöka det.
Ja, just
efter
det.
Efter den här kulturveckan.
Men då måste man ringa till någon av er.
Och min kontaktuppgifter är lättast att hitta.
Det kanske står på konstföreningens hemsida, dina kontaktuppgifter. Ja. Man blir riktigt sugen på att få se det här, det måste jag säga.
Det hoppas vi verkligen.
Ja, och vernissaget är den fredagen den 16 november, klockan
18.30 till 21, och sen även öppet den 17 och 18 november från klockan 11 till 17.
Mm. Och arrangör av utställningen är föreningen Margit Hagenfeldt Engdahl. Varmt välkomna! Och de ni har hört prata nu om henne är Miguel
Escribano.
Ja, och Beata
Bronski.
Och Kaj Engdahl. Ditt efternamn kommer jag ihåg i alla fall. Tack ska ni ha och lycka till.
Tack så mycket.
Och det här har ni hört på Tyresöradion 91,4. Och jag heter Gunilla Grell Lundgren. Hej då!